Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Petra Hultman, konstnären som inte själv virkar men som i sitt konstnärskap använder sig av virkade dukar hon hittar på loppis. Genom hennes arbete får dessa dukar återigen liv och ett värde som synliggör det jobb och det antal timmar som kvinnor suttit och virkat. Jag som driver Virkpodden heter Maria Yvell och är virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på Instagram under hashtag Virkpodden och visa vad du gör när du lyssnar. Stort tack också till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej Petra och välkommen till Virkpodden.
Tack!
Ja, men jättekul att du är här och äntligen får jag säga. Vi har ju faktiskt bokat in den här poddintervjun ett flertal gånger just nu. Men vi har blivit sjuka omgångar och haft sjuka barn i omgångar och haft tider som har krockat.
Ja, det har verkligen varit svårt att få det pusslet att funka. Men ja. Nu, äntligen får vi
äntligen! Prata. Men det höll på att falla den här gången också. Vi skulle ju faktiskt ha suttit i din ateljé idag. Men det blev en digital inspelning eftersom jag lyckades bli förkyld.
Ja.
En vända till.
Så kan det gå.
Ja, men skammen som ger sig. Nu kör vi tycker jag.
Yes.
Jag tänker, skulle du vilja börja med att presentera dig lite för de som lyssnar?
Ja, men det kan jag göra. Jag heter Petra. Jag arbetar som konstnär. Har två barn. Och försöker få allt det att snurra runt på ett bra sätt. Och har jobbat då väldigt mycket med virkat. Men virkar ju egentligen inte själv. Så det känns väldigt spännande att vara här. Jag har lyssnat på dina andra samtal. Och varit väldigt intresserad av de som jobbar mer med händerna med virkningen verkligen.
Mm. Ja, men precis. För det är liksom, nu kommer du ut här på en gång och säger att du virkar inte själv. Inte som, du kan virka, har jag förstått det. Men du gör
det. Hjälpligt kan jag virka. Men, jag,
men du använder ju virkat. Virkade dukar är ju väldigt centralt i din konst. Och jag vet faktiskt inte när jag uppmärksammade dina verk först. Men de har liksom dykt upp. Vid olika tillfällen så här, och att jag har fastnat i det. Just att du jobbar ganska stort och med just virkade dukar.
Mm.
Och jag vet inte, vill du berätta lite om varför det blev just virkade dukar?
Ja, alltså det började nog egentligen redan på när jag gick på konsthögskolan. Och handlade liksom... Jag menar, när jag började på konsthögskolan så hade jag lite svårt att relatera till mitt eget arbete på något sätt. Jag tyckte inte att jag hade arbetat om jag inte hade gjort någonting fysiskt i ateljén. Mm. Tidigare arbeten hade varit saker som att jobba inom industrin och städa eller jobba inom vården. Så, där arbete är så tydligt kopplat till klockan. Tid och så och prestation, att man har en uppgift att utföra och tyckte då att om inte jag hade gjort någonting fysiskt i ateljén så hade inte jag arbetat. I samma veva så gick min farfar bort och lämnade då efter sig flera hundratals nyckelskåp som han hade stått och tillverkat i sin källare efter att han hade gått i pension. Och min farmor fick en stroke strax därefter och lämnade liksom ett textilt arv efter sig. Hon har handarbetat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det där började jag arbeta med konstnärligt under min utbildningstid. Just för att det blev en sån symbol för arbete för mig. Och hur det kopplar till tid och värde. Och hur det förändras beroende på vem som utför det och i vilket rum. Så när jag fick händerna i det där och började arbeta med det konstnärligt och plocka in det i konsthallar, då plötsligt får det ett ekonomiskt värde, ett estetiskt värde, ett kulturellt värde och genomgår en transformation. Så det började där på något sätt. Och just det där med arbete har fortsatt vara centralt i mitt konstnärskap. Tillsammans med funderingar kring hur vi formar och uttrycker identitet och minne. Alltså hur vi blir de vi är helt enkelt. Och ett särskilt intresse har jag haft då för ideologier och ideal. Hur de formar oss och hur de uttrycks och förs vidare. Både i oss som individer och i samhället i stort. Och där tycker jag också att det virkade är så tydligt. För att det finns i sådana enorma mängder. Jag köper ju det på second hand marknader och loppisar. Och det finns en sån, det är en sån massproduktion som har skett och som kanske till viss del sker men inte i samma utsträckning. Så där någonstans, om jag ska vara lite lagom lång kanske.
Ja, men det är spännande att höra. Och jag tänker också att, ja, men du pratar om de här virkade dukarna, så den här massproduktionen. Jag tänker att det är ju ett liksom kulturellt arv som vi virkningen bottnar i också. Att det har ju suttit så många, framförallt kvinnor då, och virkat de här dukarna för att pryda sina hem. Och att det har blivit sådana massor att det har blivit svårt att ta hand om det också.
Mm. Ja, det är så otroligt mycket tid och omsorg nedlagt i det här materialet. Men idag så saknas det ekonomiskt värde. Jag hade ju aldrig kunnat betala någon för att tillverka de här dukarna med tanke på vilken tid det tar. Mm. Knappt att jag hade liksom haft råd att betala för materialet. Men det har liksom inget ekonomiskt värde. Jag köper det i sopsäckar liksom, för 100 lappar. Mm. Och det har inte heller något kulturellt eller estetiskt värde riktigt. Så det är inte helt enkelt uppskattat.
Nej. Men vad säger de när du kommer till loppisarna och frågar efter deras virkade dukar?
Ja, men de blir ju förvånade och glada. Väldigt många som arbetar på de ställena har kanske en egen relation till handarbete, upplever jag. Framförallt de som jobbar på textilavdelningen såklart. Och tyvärr så är det ju så att de får in så mycket så att de kan inte ens lägga ut allting i butiken. För det skulle bara liksom fortsätta läggas på hög. I vissa fall så skickar de det vidare till andra länder. Men i många fall så går det ju direkt till förbränning tyvärr. Helt enkelt för att efterfrågan är så liten. Och har man då en egen erfarenhet av handarbete och ser arbetet och tiden som finns i de här dukarna, så gör det såklart väldigt ont att göra på det viset. Så ja, men folk brukar vara väldigt positiva och peppiga när jag kommer.
Ja, men det känns ju också fint. För det känns ju som sagt väldigt sorgligt att tänka på att ja, det till slut bara bränns upp. För att det finns ingen som kan ta hand om det. Och då är det ändå fantastiskt att du då till exempel, eller ditt konstnärliga arbete kan ta tillvara på ändå en hel del av dina dukar. En hel del virkade dukar ändå.
Ja, alltså jag dammsuger ju ofta i Småland för att jag har mitt föräldrahem där och där ligger det tätt med loppmarknader och har varit en väldigt hög produktionstakt. Flitig imperativet har lyst starkt i de småländska skogarna. Så där brukar jag varje sommar samla in väldigt mycket material. Och sen har jag också olika ställen som hjälper mig, som samlar in material åt mig och ringer mig när det börjar bli fullt i deras, jag kallar dem för mina virkfällor. De lägger undan material.
Ja, för det var det jag satt och funderade på här också. Om du har liksom platser som vet att vi har Petra, hon kommer vilja ha de här dukarna. Så vi samlar.
Ja, så är det.
Ja, men det är ju perfekt. Ja. Men hur kom det då liksom att du... Men jag tänker att du har ju utvecklat ditt konstnärliga arbete med de virkade dukarna. Jag tänker så här, för de som inte har sett
vad du gör för någonting. Kan du liksom berätta lite om dina verk?
Mm. Jag jobbar ofta i installationer. Och det gör jag även med det här virkade materialet ofta. Och väldigt stort blir det ofta, massivt. Så det senaste som jag har gjort är en, ja, den är över 50 meter lång installation av virkade dukar som löper genom en stor lagerlokal, alltså en konsthall som befinner sig i en tidigare lagerlokal i Gislaved. Man kan säga att, och den heter Det löpande bandet. Så dels är det ett löpande band som löper genom lokalen, och dels så refererar det såklart till Det löpande bandet och industriproduktionen och så som finns. Och jag jobbar inte bara med det virkade, överlag så arbetar jag sådär att jag samlar in material som liksom, som jag ser som spår eller rester eller så av en annan tids ideal. Så det är inte bara virkade dukar jag hanterar på det här sättet. Det kan också vara det är reklamfilm och husmorslexikon har jag arbetat med. Politiska dokument. Det är mycket repetition. Alltså samma sak om och om igen för att på något sätt visa på hur stor påverkan det haft eller hur vanligt det har varit eller hur intensivt det här har varit. Så jag ser liksom det virkade materialet nästan som ett slags arkeologisk lämning liksom på något sätt. Och bygger upp då rum av det. Så bara är enorma mängder tid och arbete som samlas då i de här rummen.
Ja, för du bygger ju liksom ihop de här dukarna kan man säga också. Till olika former eller längder. Eller liksom. Vissa hänger i taket och vissa liksom sitter ihop som en liksom, ja, jag vet inte, direkt på väggar har jag sett till exempel också. Sådär.
Ja, jag jobbar med det på ganska många olika sätt. Så för att det är så roligt material också. Alltså det finns väldigt lust i mig till det här materialet.
Mm.
Det är fantastiskt material jag jobbar med. Och det är så vackert. Alltså, och så variationsrikt också. Det finns så otroligt många mönster.
Ja, men för jag tänker när du jobbar med så här många olika virkade dukar. Så måste du ju också se dem väldigt. Alltså typ så blir det som en hel massa. Eller är det fortfarande att se mönstren och formerna på dem. Och liksom. Vad är det du ser i så fall?
Ja, det är båda delar. Och det är lite olika verk. I vissa verk så blir de ju en kropp. Ett mönster. De används kompakt. Eller bildar en form tillsammans. Men när de verk som du pratar om som klättrar på väggarna där. De är ju uppspända och utspända. Så att det här geometriska mönstret verkligen kommer fram. Faktiskt ännu mer än vad det gör när det ligger som en duk, eftersom att det blir mest distinkt när man spänner det på det sättet eller stärker det extremt hårt. Och jag upplever att det gör att man får en ny blick också på det. Man ser tydligare den här skirheten och det här geometriska.
Har du några favoritmönster som du känner att du liksom fastnar lite extra för bland de här virkade dukarna?
Ja, det har jag nog. Jag vet inte vad de heter så faktiskt. Men ja, jag har några favoriter. Ja.
Men är det mer runda eller mer, jag tänker så här, stjärnformat? Eller?
Ja, de är stjärnformade, många av dem. Eller har liksom så här tydliga spetsar i alla fall. De är också enklare att arbeta med i de här verken. Och så finns det särskilt några som har som bladformer inne i de här stjärnspetsarna. Eller vad jag nu ska kalla det. Men jag tycker det är väldigt. Och som också är väldigt skirt virkar ofta. Med tunna trådar och så.
Ja, men det är. Ja, nej, jag tänker, jag försöker själv plocka fram lite såna här virkade dukar. För att man blir ändå väldigt glad av dem, tycker jag. När man tittar på dem. Och också, de finns ju väldigt många olika färger.
Mm. Ja.
Jag tänker, eller vad är din, det är i alla fall vad jag tänker så när jag är ute på loppisar. Då brukar jag fastna för dem som ändå har lite, ja men du vet, rosa eller gröna. Eller liksom, som sticker ut kanske lite, men jag vet inte. Är det övervägande vita dukar du hittar eller finns det en blandning?
Det är majoritet vita, men samtidigt så de färgade är ju minst populära. De vita kan de ändå sälja, i alla fall de som är då väldigt skira och väldigt tunna eller som fungerar liksom som duk på kaffebordet. Sådär. Så det finns bägge, men det färgade blir liggande i mycket högre grad. Och även det som brukar benämnas som grovvirkat, alltså när det är grövre garner och så, det är inte heller lika populärt, så det får jag också in mycket utav.
Mm. Men hur gör, jag tänker som nu det här löpande bandet som du har inte gisslar med. Det är ju väldigt, vad sa du, 50 meter? Eller hittar på honom? Ja. Och där är ju alla i samma färg. Så jag tänker, jag vet inte för jag har inte fått intryck, men liksom i det fallet så tänker jag att du har färgat dukan också, eller?
Det är första gången som jag jobbar som monokront och färgade istället för att utgå från deras originalfärg. Så där har jag ju bara använt vita dukar som jag har färgat in gult.
Vad var det som fick dig att gå från, gå och testa det?
Det var rummet, tror jag, i väldigt hög utsträckning. Det behövdes en färg och jag ville också så lite grann, alltså både det löpande, jag ville hänvisa till löpande bandet, men också någon slags lackeringslina lina kanske i den installationen. Rör, jag tänkte på såna gula markrör som man lägger, jag tror det är el man lägger i dem. Det gick ett rör i taket där uppe som också var någon slags startpunkt för just den installationen. Och så var det viktigt att det då liksom hörde ihop, att det kändes så där monokront, industriellt nästan så. Istället för det här uppblandade, också ganska dova färger är det ju. Det finns ju väldigt färger, men när man lägger dem tillsammans så blir det liksom en speciell estetik som man förknippar väldigt mycket med de här second hand-högarna. Det vill jag verkligen komma ifrån i den gestaltningen. Och sen den gula färgen blev det för att jag kände att det var en färg som finns i industriell produktion. Alltså det finns på robotarmar och varningsetiketter och skyddsutrustning och så har ofta den här liksom gul, väldigt gula, pippigula färgen. Och just nu håller jag på att arbeta med en utställning som snart ska öppna i Borlänge på ett väldigt intressant galleri som heter Svarta Gran. Och där har jag bara fortsatt en total färg smällkaramells kavalkad i den utställningen. Så jag fick lite blodad tand för att jobba med infärgningen också. Jag har nog gradvis rört mig åt att göra mer och mer åverkan på materialet. Alltså i början så var det väldigt viktigt för mig att min hands arbete skulle vara så liten som möjligt. Att det var liksom en tanke med det. Att jag bara har tagit det här materialet och i princip flyttat det. Liksom i min farmors fall flyttat det från linneskåpet och så in i konsthallen i likadana högar. Liksom. Men plötsligt så vinner man priser och får recensioner i dagspressen och så vidare på ett sätt som hennes linnehögar såklart aldrig hade fått.
Nej, men också en slags respekt för det arbetet.
Ja.
Och också, jag vet inte, kanske lyfta fram de som har gjort arbetet och inte tagit sig hela äran själv. Eller liksom, jag tänker,
så var det verkligen där. Och alltså väldigt många av mina verk bygger ju på andras arbete.
Ja.
Sätt. Alltså de hade varit omöjliga att genomföra utan andras arbete. Och det är också liksom någonting som jag poängterar ofta i utställningstexter och i titlar och så. Mina verk heter ofta får ofta namn efter personer som på olika sätt deltagit i processen och så. Men det är ju de här personerna som har virkat det här materialet, de förblir ju anonyma. Ibland hittar jag någon liten namnlapp på någon. Då brukar jag skriva med den personens namn i tack.
Ja, vad gulligt. Ja, men det var jättefint att ändå, för som sagt, man vet ju inte. Det enda man vet är att det är många timmars arbete, men det är också det enda. Sen kan man hitta på historier eller tänka, fundera, fantisera kring vad som, vem som har suttit där. Men det kan, kommer man ju aldrig veta, som sagt.
Nej, men det är ett fint, en fin tanke att följa. Jag tror att många gör det när de kommer in i de här rummen som är så fyllda med så många händers arbete. Att man också tänker på hur den stunden var och vem det var och varför det gjordes och så. Mm.
Men jag tänker också så här, vad får du för respons på de här verken? Jag tänker då, vi har ju pratat om de här virkade dukarna nu som att de inte kanske värderas så högt och att de är svåra att sälja och att de liksom, ja. Men då när de liksom, folk kommer in och ser dina verk, vad får du för reaktion och vad har liksom folk för relationer till virkade dukar kanske?
Ja, men nästan alla börjar prata om någon de känner, ofta en mor eller mormor eller så. Någon som de relaterar till det här handarbetet. Många pratar också om egna textila arv, alltså att de har fått då överta handarbeten ifrån någon. Och hur de inte vet vad de ska göra med det. Det är kopplat till en hel del dåligt samvete. Nästan oavsett om man har behållit det och så ligger det i någon låda någonstans eller om man har gjort sig av med det, så upplever jag att liksom många pratar utifrån och sen skuldkänsla, nej inte riktigt skuld kanske, men lite så att det är negativt tonar för man vet inte vad man ska göra med det. Så. Och det vanligaste, det första som folk ser, det är ju det arbetet som jag har utfört. Och så blir de lite så hänförda över hur lång tid det har tagit. Och sen nästa steg är liksom när man inser hur mycket tid det finns bakom, alltså innan jag får tag i materialet. Så det är såklart, det väcker ju såklart många tankar om arbete och tid. Också, alltså, eller jag ser dem i alla fall som en slags tidsrapporter så. Och att de ställer liksom frågor kring vad jag gör med min tid själv. För väldigt mycket av det här är ju skapat på en stund här, en stund där, stulna stunder, långsamma stunder. Och så blir det en sån enorm manifestation i slutändan. Samlas. Vad gör vi med den tiden idag? Eller vad jag gör med den tiden idag?
Men det är ju också väldigt tydligt. Alltså jag tänker också. Det här att när man samlar. Alltså som att. En duk är liksom. En duk. Det är liksom ingenting mer. Men när man liksom samlar. När man gör mycket av någonting. Så blir det också. Mycket svårare att. Ignorera. Alltså det blir, värdet blir tydligare och synligare när man liksom sammanför flera små delar av någonting och liksom, ja, det blir svårt att ignorera, tänker jag. När man sätter ihop de dukarna så som du gör.
Ja, det tror jag också. Och jag tror att man, när man kommer in på second hand affären nästa gång, om man nu går bevisst av sådana, eller när man tittar i sin låda, Så kanske man har en lite förändrad blick på det man ser.
Det tror jag säkert. Svårt att inte få med sig en annan blick, tänker jag. När man har liksom... För att jobba med dukarna så måste du ju stärka dem. Och hur har du liksom... Och särskilt om det är så här konstverk som ska hänga uppe under en längre tid. Till exempel att det måste hålla... Där, hur jobbar du liksom med dukarna rent praktiskt?
Ja, Det är lite olika. Och det där med hållbarheten, det tänker jag också lite olika på, beroende på om det är de här stora installationerna som jag tänker inte behöver hålla liksom på samma sätt. Jag har inte heller råd att bearbeta dem på det sättet eftersom det är såna enorma mängder material. Så långt som det är möjligt så använder jag mig faktiskt väldigt gärna av traditionella stärktekniker. Och ser det också som en del i själva verken, att det är stärkt i socker och potatismjöl. Liksom. Att det också är en sån här kunskap som då har gått i arv över generationer, precis som de här dukarna har. Så när jag gör saker som är tillfälliga, som installationen nästan alltid är, då arbetar jag gärna med det. Men sen när jag gör offentliga gestaltningar, jag har också jobbat en del utomhus och så med de här, då måste jag ju lägga på ett ytterligare utbehandling för att de ska tåla lite fukt och mycket fukt om det är utomhus.
Och vad gör du då?
Ja, det är polyuretan är det som är pålagt utvändigt på dem, så man kan säga att det är som en bilack eller en plastfärg liksom, som ligger utvändigt som skyddar dem.
Och är det något som du får hjälp med då, eller är det något som du själv?
Det finns ett ställe som heter Storverkstan som har stora, rejäla, välventilerade lokaler som har erfarenhet att jobba med det. Så de brukar få göra mina sista finishen på de verken.
Ja, för visst är det också så att du har ett verk nu som sitter på utsidan av en fasad också. Vill du berätta lite om det? För det är också spännande, tycker jag.
Ja, men det är nytt. Det är första gången som jag arbetar så. Det är också Gislaveds kommun, så jag fick ett gestaltningsuppdrag liksom i samband med den här utställningsinbjudan. Och var väldigt sugen på att jobba utvändigt på en. För det är en sporthall som vetter mot en högstadieskola. Som faktiskt råkar vara min gamla högstadieskola. Jag kommer ifrån den kommunen. Och den fasaden var bara liksom ett stort grått block. Så, och är då den sidan som eleverna möter varje dag. När de går till och från skolan. Och när de ska dit och idrotta och sådär. Där tyckte jag att det behövdes färg. Och är jätteglad att Gislaveds kommun vågar hoppa på någonting som inte är beprövat. Jag har ju gjort en del experiment, men inte tillräckligt. Alltså, jag har haft ett sånt här duk ute ett år. Men nu ska du sitta där mycket längre förhoppningsvis. Och vi vet ju inte exakt hur materialet kommer bete sig. Så det är jättekul att få se det. Jag tycker det blev bra.
Ja, det ser jättespännande ut när man ser det på bild, tycker jag. Men vad var det som fick dem att våga, tror du?
Att jag sa att det var på köpet. Tror jag hade en viss påverkan. Jag ser att de har fått ett annat verk också invändigt. Så lite så är det att jag passar på liksom. Och jag använder det som ett slags experimentvägg helt enkelt, vilket är extra bra att det är hemma där mina föräldrar bor, för då kan jag åka och titta till det och se hur det beter sig och så. Så det jag tror att de fick det gratis, hade visst.
Ja, men du ville helt enkelt testa och lyckades hitta ett sätt att göra det på.
Ja,
men det är härligt. Jag gillar hur liksom de virkade dukarna sprider sig i världen. Och ut. Från bordet och fönsterkarmar och ut.
Ja, alltså det är ju, jag tänker liksom på så här grillaslöjd och så. Att man liksom på olika sätt tar ut det textila i det offentliga rummet. Och att det fortfarande finns ett värde i det. Det är fortfarande så att offentligheten mest domineras av konst som är gjort av män som föreställer män. Alltså vi har så lång historia av att placera sånt i det offentliga rummet hela tiden. Så att det är svårt att hinna i kapp. Och just det, textila är ju väldigt svårt att placera utvändigt över tid.
Ja, men också för att man kanske inte heller har jobbat så mycket med det textila ute i det offentliga rummet. Att det inte har fått utrymme att experimenteras med kanske. Alltså nu gör ju det. Alltså att det finns ju ändå textilier som klarar väder ganska bra. Absolut. Om man liksom vet hur man ska använda dem och hur man ska placera det och sådär. Så att det vore ju väldigt roligt tycker jag. Om det blir ännu mer textil offentlig konst också. Utomhus. Ja.
Jag håller med, men då behöver vi modiga kommuner och konstkonsulenter och en tanke också kring att allting inte måste vara så där beständigt som brons. Ja. Att brons inte ska vara referensmaterialet till allt vi gör. Så. Ja. Då blir det för textilen att konkurrera.
Jo. Men man får liksom som sagt hitta nya sätt och nya vägar.
Ja, men det kommer jättemycket så. Det är en stor förändring bara på de senaste åren tycker jag. Hur man ser det offentliga.
Ja, och jag får väl se nu också vad följdverkan blir nu av att fler verkar börja virka och sticka under pandemin när man har suttit hemma. Jag tänker också, ur det måste det också komma födas nya textila konstnärer också.
Ja, det kan liksom vi hoppas, eller hur?
Ja, jag tänker ändå det. Någonting måste ju liksom komma ut av det också. Förutom att det är väldigt härligt att bara liksom sitta och virka. Det är ju gott nog i sig. Men jag tänker att några av de här som börjar virka nu säkert kan ha idéer som puttrar. Så det tänker jag man får hålla lite utkik på framöver. Men om man liksom ser på virkningen liksom tillbaka också, vi pratar lite om dess värde och sådär, men också att inom svensk hemslöjd så har ju virkningen inte varit så himla populär, om man ska säga. Alltså det har ju inte ens liksom varit en del av den tidiga hemslöjdsrörelsen, då virkningen fick ju liksom inte följa med på det tåget.
Och jag tänker att det... man kunde ligga ner och virka var det inte så det var inte fint.
Ja, nej men precis. Lille Sickman hade någon tanke där.
Någonting som återkommer i väldigt många av dina samtal. Så det är,
men det är ju verkligen så här. Och det är många som känner av det fortfarande. Virkningen
liksom. Men alltså, var det 2019 eller var det 2017? Jag satt och lyssnade på budgetdebatten av någon anledning. Jag lyssnade väl på P1 och så kom den väl på. Och då var det en person där som de diskuterade det här nya det heter gud det här förslag friåret, men det heter någonting annat nu.
Jag törs inte säga.
Det är i alla fall det som var på tapeten som de höll på att diskutera. Och då var det liksom jag kan inte säga vem det var, men någon i den här debatten nämnde då att ja, men det är ju inte som att folk ska vara hemma och knyppla. Alltså då var det så här att det var det mest värdelösa man kunde göra med sin tid, så det är absolut inte det som folk ska sitta hemma och göra under den här tiden då. Och att det liksom kom tillbaka nu som någonting då som är ja men det minst meningsfulla, så det är att hålla på med den här textila långsamma hantverket så
är det märkligt.
Ja.
Samtidigt är det ju liksom det textila hantverket som håller människor varma. Som skapar ombonade hem. Alltså det är liksom ett värde.
Ja, men, jag har jobbat en del med husmorsideal tidigare. Jag har spenderat väldigt, väldigt mycket tid med att titta på husmorsrollen och hur den bildades. Och vilka som marknadsförde den och varför. Och jag kopplar ju såklart de här virkade dukarna till det. Men det finns ett så tydligt litighetsimperativ knutet till den tiden. Och som är knutet till husmorsrollen och som är knutet också till handarbetet. Att man inte ska sitta sysslolös, man ska inte sitta oproduktiv. Utan man ska ha någonting för händerna hela tiden. Och jag tycker... Alltså virkningen blev ju så symbolisk, eller hela handarbetet blev så symboliskt när man då framförallt på 60-talet skulle byta ideal. Alltså då skulle man ju tvätta bort den här husmorsrollen. Det som man hade liksom marknadsfört som idealrollen, som det samhällsnyttiga platsen för kvinnor att vara i hem och ta hand om barn och vara den här samhällsstöttepelare ifrån hemmet. När man då hade arbetskraftsbrist bland annat och ville ha in kvinnorna i industrin, så blev liksom handarbetet någon symbol för den värdelösa rollen. Och man gjorde liksom, man nedvärderade inte bara idealet utan också liksom hela arbetsinsatsen. Nu tänker jag kanske inte framförallt på det virkade utan på det husliga arbetet, det reproduktiva arbetet som det kallas på akademiska. Man renderade hela den arbetsinsatsen som onödig plötsligt.
Mm. Och vilka konsekvenser fick det då för virkningen då i det här fallet till exempel?
Ja, men virkningen blev ju virkningen blev en symbol för hur man slösade bort sin tid liksom. Man satt hemma och virkade och inte bidrog till samhället. Och då pratar man om att bidra till samhället utifrån framförallt en kapitalistisk idé om vad bidragande är.
Men att man hellre ska jobba och göra rätt för sig på det sättet än att liksom bilda sin egen, jag vet inte. Eller vad tänker du?
Ja, dels det. Alltså det här är ju så dubbelt, för jag menar det är ju självklart så att det var liksom en enorm frigörelse. Jag sitter inte för att försvara husmorsrollen på något som sätt.
Nej, men jag tänker ju också att det är också så här, jag tänker att det blir också en självklar, det är alltså utveckling, samhällsutveckling går ju framåt hela tiden, tänker jag. Och i den utvecklingen så passar handarbetet mer eller mindre in, kanske beroende på, ja men som du pratar om, så här, ideal, vad man ska kunna åstadkomma. Jag tänker också när man har gått från att kunna behöva göra saker själv till att faktiskt kunna köpa saker. Att det kan ju också kännas som en frihet. Att jag tänker att tidigare så kanske det handlar mer om att producera saker för att ha på sig eller för att dekorera sitt hem.
Mm, mm.
Idag när vi skapar någonting, då är det inte för att vi måste. Alltså du och jag måste inte skapa våra egna kläder till exempel. Utan att så här, när jag virkar, då gör jag ju det utifrån lust och utifrån idé om att jag vill testa någonting. Och jag tänker att du liksom har ett hav av virkade dukar som du kan experimentera med. Och jag tänker att det också påverkar synen också på hur man ser på virkningen i det här fallet då. För varför man virkar och liksom hur man använder sig virkningen. Och jag tänker att det är lika som man väljer att skapa kläder eller filtar för att värma sig med idag, så kan man välja det projekt som man känner mest lust inför. Och inte för att man måste ju sticka 10 par sockor.
Nej, precis. Nej, det är ju en jättestor skillnad. Alltså, om man tänker på den textila produktionen som skedde under bondesamhället, så är det ju någonting helt annat. Men de här virkade dukarna är inte riktigt placerade där. De är placerade någonstans mellan den tiden och dagens plats. Om jag tittar på min farmor till exempel, så är det ju någon slags virkningen, eller handarbetet fyller ju flera funktioner. Det är både ett sätt att mota tristessen. Det är det här flitighetsimperativet som jag pratar om, att man gör någonting ordentligt. Men det är också, tänker jag, någonting som syntes, någonting som blev någonting. Alltså min farmor och många av den generationens kvinnor arbete i hemmet syntes ju aldrig och sågs aldrig, värderade, man såg inte vem som gjorde det eller att det blev gjort. Man fick ingen tacksamhet, det var bara liksom naturaliserat att det var hon som skulle göra det. Medans handarbetet, det fick man beröm för. Då hade man någonting att visa upp som väckte beundran så. Det tror jag är en del. Och för många tror jag också att det var en kreativ ventil. Det var där man liksom fick lov att vara kreativ. Så var det nog inte för min farmor. Jag brukar ibland berätta om en situation där jag hittade i hennes brudkista som hon hade uppe på vinden en hel hög med grytlappar som låg så där fint förpackade i silkespapper. Och jag frågade henne varför de låg där och inte blev använda eller inte blev till någonting. Då svarade hon lite sådär, ja men jag har ju så många grytlappar och nu kan jag inte ge bort fler för jag har gett bort så många. Så vad ska jag göra med dem? Och då började jag lägga ut dem på golvet och så föreslog jag att hon kanske kunde göra en kudde eller en filt eller så. Och då fnös hon bara så att det blir en liten filte. Så släppte jag det och så 2 veckor senare så ringer hon mig och säger att nu har jag virkat. Jag kommer inte ihåg om det var 100 stycken eller 200 stycken, det var i alla fall jättemånga grytlappar. Men jag ligger sömnlös om nätterna för jag förstår inte hur vi ska sätta ihop dem till den här filten. Och då är det liksom någonting som hon har gjort fler timmar än jag har gjort någonting annat i hela mitt liv. Men hon har alltid följt mönster. Mm. Och det fanns mönster till grytlapparna, men det fanns inget mönster för hur man då virkade ihop dem till den här filten som jag hade påstått att de skulle bli.
Mm.
Och det låg bortanför hennes personlighet att bara komma på, att bara hitta på att nej, men så här gör vi.
Men kunde ni hjälpas åt då? Och liksom, blev det en filt till slut? Eller
ja, det blev en filt. Jag satt och virkade sådär nitiskt på kvällarna. Jag ville att det skulle bli klart till jul så att jag kunde ta med det hem så hon fick se det.
Mm.
Så hon skickade upp paketet till mig och så fick jag då lite snabbt lära mig att virka. Det är därifrån min främsta virkresearch kommer vad gäller att göra det själv. Så då satt jag och virkade upp på kvällar och på bussen och sådär, väldigt maniskt. Och kom hem och visade upp den här filten och hon ja men det där blev bra. Din bror vill också ha en, här är 200 till.
Så medan du liksom kämpade på med att få ihop de här rutorna så fixade hon ett gäng rutor till helt enkelt.
Ja, hon satte sin produktion.
Ja. Ja men roligt, men det var så fint att kunna liksom göra projekt tillsammans sådär.
Mm, väldigt fint. Jag tycker att det är så talande liksom för så här hur olika vi ser på handelsarbete, jag och min farmor. Och liksom här, vad gör hon när hon handarbetar eller arbetar med det här materialet och vad gör jag?
Ja, men jättespännande. Blev det en till filt? Fick din bror en filt?
Ja, min bror fick en filt, men det var inte jag som virkade upp den. Jag erbjöd mig att lära honom hur man virkade, men det gick inte för sig tydligen. Så hon kopierade hur jag hade gjort på den förra filten. Mm. Och så gjorde
hon. Ja, så då fick hon också lära sig.
Ja, just det.
Du gjorde ett mönster åt henne som hon kunde följa sen.
Mm. Säga. Mm. Så kan man. Så det blev nog 3 eller 4 filtar tror jag till slut.
Ja, ja, imponerande. Men jag tänker också så här, blir du sugen på virka själv när du håller på med de här dukarna? Känner du någon gång att, så här, bara, att du själv skulle vilja? Eller är du nöjd med att jobba med det material som andra har skapat?
Ja. Jag blir inte sugen på att virka. Jag kan sakna den platsen som ett handarbete skapar, alltså i form av inre rum och vad det gör med tanken när man sitter med någonting som monotont och så stilla. Men jag har ju det i ateljén ändå, fast på ett annat sätt. Virkandet som sådant är jag inte så intresserad. Det är lite för långsamt tror jag för mig, och lite för smått. Väldigt tunt om jag ska virka 50 meter själv. Nej, men det måste inte vara stort. Det är inte så jag menar. Men ja, det passar mig inte riktigt. Men när jag har gjort det, när jag har haft olika handarbetsprojekt, så har jag mått väldigt bra av det.
Mm.
Jag mår ju bättre om jag när jag har tråkigt plockar upp något så handarbete eller någonting. Ibland tar jag med mig små grejer ifrån ateljén som enkelt att göra hemma och så. Det är ju trevligare stunder då än vad det är om jag istället sitter och scrollar på min telefon, som det kanske blir om jag inte har någonting att sätta i händerna. Om jag inte har ett handarbete i handen så sitter telefonen i handen tyvärr.
Ja, det är ändå så. Händerna vill jobba med någonting.
Ja, det... ja men jag tänker det. Alltså, vi är dåliga på att ha tråkigt liksom. Någon lagom mängd aktivering. Mm. Virkning. Väldigt bra, tror jag.
Ja, men den kan man ju alltid plocka upp. Mm. Tycker jag. Både är liksom en, man hinner virka, om man är kort stund hinner man vid några maskor, eller så kan man sitta flera timmar.
Ja. Alltså, det finns ju någonting i det där som också gör så här att man börjar och sen bara försvinner tiden. Alltså, mm. Man kan hamna i flow verkligen av den typen av arbete.
Mm, verkligen.
Mm. Hur är det för dig? Blir du manisk när du virkar, eller tar du lite åt gången, eller kan du sitta i liksom?
Nej, men alltså mitt virk-alias virka dygnet runt kommer ju från jag satt hemma i soffan och bara jag vill virka dygnet runt, jag vill inte göra någonting annat, så gör jag inte. Ja, det är nog lätt att, alltså hade jag möjlighet då skulle jag kunna sitta och virka länge och testa olika saker, och jag har ju massa olika idéer som jag vill göra, men man får liksom välja och liksom hålla utifrån liksom, ja men du vet, tiden som vi pratat om hela tiden nu. Att det tar ju ändå sin stund att virka. Och vissa är ju snabbvirkare, men jag känner inte riktigt att jag är en supersnabbvirkare som vissa är, så att jag tycker också om att vara i processen att virka och utforska och testa och sådär, så.
Ja, men jag tänker att jag är i den processen när jag jobbar med materialet. Alltså det är ju samma mentala rum som man går in i. Det är bara det att jag inte sitter med tråden och virknålen, utan jag står och spänner upp duk efter duk efter duk efter duk i min ateljé. Det är väldigt mycket sortering i min praktik, för att sortera dukar efter form, sortera dukar efter färg, sortera dukar efter storlek, så, och så blir det liksom olika högar, så olika nivåer av sorterat material.
Ja, gud, det låter fantastiskt. Kan man gå där och botanisera bland alla dukar, färger och former?
Ja, nu är det tyvärr inte sitter jag oftast nerpackat i flyttkartonger. Men när jag arbetar med det så ser det ju verkligen, alltså det blir ju en färgexplosion egentligen.
Mm. Gud vad härligt.
Mm. Mm.
Vi börjar komma till slutet av våran stund tillsammans. Så jag undrar, som jag vanligtvis gör i mina poddavsnitt, om du har några tips till lyssnarna där ute. Nu kanske du inte har några specifika virktips, men du kanske har några inspirationstips till virkarna som lyssnar.
Ja, jag har funderat lite på det där. Jag skulle kanske säga att inte vara rädd för storhetsvansinnet, utan släppa på det. Om man har den, liksom, de visionerna eller den lusten till det där liksom, stora. Och om man har det så bara börja någonstans liksom. Och det gäller väl oavsett om man vill jobba i gigantiska monumentala installationer eller om man vill göra ett mindre projekt. Att liksom inte gå för länge och liksom tänka att man ska ha precis rätt material och precis rätt förutsättningar och gå och fundera, utan liksom att bara sätta igång så och göra. Skulle vara mitt tips nummer 2. Och sen tips nummer 3, kanske motsätter tips nummer 2 lite grann. Om man ska in i ett sånt här jätteprojekt, så experimentera först. Räkna in det som en viktig del i processen, för att göra repetera någonting så länge eller så mycket som man gör när man jobbar på det sättet. Gör man det, alltså lite skillnad gör stor skillnad i slutändan.
Mm.
Hur mycket tid det går åt, hur bra det blir och sådär. Men det tar alltid längre tid att göra om.
Mm.
Än vad det tar att liksom experimentera fram rätt teknik innan man drar igång det där. Och liksom färgar allt materialet eller stärker upp allt materialet eller så.
Mm. Ja, men superfint. Bra inspirationstips, tycker jag. Tusen tack för det här fina samtalet tillsammans med dig.
Tack själv.
Glad att det äntligen blev av.
Ja, verkligen. Jag har sett fram emot det.
Ja. Tusen tack.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Avslutningsvis vill jag även säga stort tack till Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Viterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.